Hej och välkomna till What's Next. Jag heter Thomas Wenström.
Och jag heter Kristin Heimonen. I panelen idag så har vi Anders Milner, frilansjournalist som bland annat skriver på nya mediebloggar på SvD. Hej Anders!
Hej hej!
Och så har vi också Joakim Janeberg, vd på Mindpark. Hej Jocke!
Hej hej!
Och de senaste dagarnas största snackis är förstås Googles Buzz. Är det någon som har hunnit prova att buzza något? Anders?
Ja, jag har bassat lite grann. Och jag är tämligen förvirrad fortfarande. För att säga att, ja, men jag känner lite som jag har känt också med Google Wave. Alltså så att jag rent teoretiskt förstår vad bra det här är. Och sen finns det liksom ännu i alla fall ingenting riktigt som gör att jag går igång på det. Eller inte tycker att det är lite jobbigt när jag är där. För det gör jag faktiskt.
Vad är det som är jobbigt?
Det är någonting med antagligen med liksom hur det ser ut och att man, det är svåröverskådligt och att man inte riktigt vet när man går in vad som händer när man klickar på saker. Det är som jag addar någon, jag var inne på det och så vidare. Det, alltså, jag tycker det är lite, och det är rätt fult också faktiskt. Men sen så, ja men det är det ju faktiskt.
Ja, det är faktiskt väldigt fult. Inte ens trådar eller kommentarer får igång det då?
Jo, det gillar jag ju. Alltså, det gör jag, men på något sätt så är det fortfarande mer i teorin så att jag säger ja, men det här är ju väldigt bra. Men jag tycker inte det är riktigt så. Om man jämför med Jaiko då till exempel, så är det ju, så kändes det lite finare att vara där.
Vad säger du då, Jocke?
Jo, men alltså, jag håller med Anders. Det är klart att it's a mess, och det håller nog Google med om också. För jag menar, det har ju varit ett intensivt skruvande här första veckan. De har ju i princip gjort om allt som har med tjänsten att göra på en vecka, känns det som. Så att jag håller väl med ändå som att teoretiskt så är det väldigt vackert och väldigt fint, men det är ganska komplicerat ur ett användarperspektiv. Kanske bland annat för att man har försökt göra det väldigt enkelt, alltså att du har försökt göra det till en tjänst som du snabbt ska komma igång med i princip utan att behöva tänka. Men det har adderat ett lager av komplexitet, känns det som.
Men jag måste hålla med Anders där. Jag får inte riktigt den här känslan av användarvänlighet. På Twitter och Jaiku så är det så otroligt enkelt och tydligt. Här är en tom ruta. Skriv där. Och så man lyfter fram den funktionen väldigt tydligt. Men att på Buzz så är allting ungefär lika stort. Jag blir också lite så här lätt förvirrad. Men frågan är ju snarare, varför ger sig Google in i detta? Har du några tankar om det, Jocke?
Ja, hur skulle de kunna låta bli? Alltså, konversationswebben och relationswebben är ju definitivt någonting som Google måste ta fasta på att göra någonting av. De vill väl inte göra samma tabbe som Microsoft har gjort, att man sitter fast i bara sin gamla teknologi och sitt gamla tänkande. Så att det är väl helt uppenbart att i takt med att Google ser vad Facebook åstadkommer och vad Twitter tar vägen med realtiden och hur viktiga de här elementen blir, alltså det som jag då brukar kalla för motsatsen till Google, som är den gamla relevanswebben, så är ju Facebook relationswebben och Twitter är realtidswebben, så måste ju naturligtvis Google ta vara på det också. De sitter ju med en social graf idag som de måste utnyttja. Måste göra någonting av. Allting annat har ju varit stängkorkat.
Jag måste säga i alla fall att apropå att det är komplicerat. Om man kör Buzz i mobiltelefonen så är det en helt annan upplevelse. Så det har varit för mig i alla fall. Mycket begripligare, mycket lättare och mycket mer likt gamla hedliga Jaiku. Jag är väldigt förtjust i Buzz hittills.
Du har en väldigt olik upplevelse av Buzz i iPhonen mot vad du har i Android. Alltså, i Android var det ju verkligen nästan spöklikt hur det helt plötsligt bara fanns i anslutning till Maps-applikationen. Mm. Alltså hur Buzz bara uppstod. Och jag håller med dig, i Android så känns det verkligen väldigt, väldigt nära användargränssnittet och väldigt nära användaren och väldigt smidigt att använda. Men, och iPhone-applikationen är bättre än det du hittar på webben, men inte lika bra som Android.
Så och att, Gmail är väl en katastrof kanske i användarvänlighet. Det är allt för mycket att klicka och titta på.
Den största katastrofen ur ett användarperspektiv, det är väl egentligen att alla vi som kör Google Apps och som kör Google under en egen domän är totalt förvirrade idag, för att där har man verkligen blandat och gett.
Vad är problemet där?
I telefonen så kan du ju köra Google Buzz på ditt apps-konto så att säga. Så att där är det ju joakim@jardenberg.com som är min identitet. Men när jag använder Gmail som joakim@jardenberg.com så finns inte Buzz där, och där finns det inte alls integrerat på samma sätt som det gör i Gmail, vilket gör det fullständigt förvirrat för användaren. Det är väl det de har fått mest kritik för också, att det är sådär halvimplementerat för appsanvändaren.
Vi var ju alla med på gamla heliga Jaiko-tiden, och Jaiko hade en liten revival igen, kanske 2 dagar för några veckor sedan. Då alla skulle flytta till Jaiko, och jag tror alla flyttade därifrån lika snabbt. Tror ni att Buzz kan bli den nya Jaiko?
Så det där, jag tycker det är så himla svårt att säga sådana. Så vad jag känner när jag tittar på Buzz, det är, jag känner ett lite så lite lätt, det är det antagligen inte, men jag känner ett lätt rop på hjälp, du säger att gör någonting av mig, någon som kan baka in mig någonting som är lockande för en mycket större grupp av människor. Alltså, använd mig på något annat sätt än vad jag används till idag. Och så är det väl med rätt så många av de här tjänsterna, att just den här teoretiska tanken är, ja, jättebra. Vad det sen slutar som blir mainstream är väl, jag vet inte om det, jag tycker det är så intressant egentligen.
Men frågan är då, så vad betyder Buzz för Twitter och för Facebook, som har tagit mycket av vår realtidskonversation hittills? Du säger att det är lite svårt att sia därom, men finns det tillräckligt, eller kommer vi se det som en uppdelning av olika typer av användare? Vi var ju webbnöra som...
Ja, alltså antagligen, så det tror jag faktiskt också, för att det är svårt att säga att en majoritet av, alltså den normala Facebook-användaren skulle helt plötsligt hoppa på Buzz. Som det ser ut idag. För det är alldeles för knepigt och krångligt. Och man har redan byggt upp en sak på ett ställe. Varför ska man vilja flytta? Men däremot så tror jag att när någonting blir mainstream. Vilket Facebook har blivit. Och vilket Twitter håller på att bli nu. Så är det kanske ingen slump då. Att det gör sådana här som det här försöket som ni tog upp. Att vi går tillbaka till Jaiko. För man vill alltid hitta sin lilla klubb. Mm. På något sätt. Och möjligtvis så i framtiden kanske kan rymma en rad sådana småklubbar.
Det var ju... Var det Jason Calacanis som skrev att Buzz skulle döda Facebook i en ganska dramatisk post? Jag vet att du tweetade om det, Jocke.
Ja, han menar
fick lite
väl
på pälsen att, också.
Ja, jag tyckte det var helt spänstigt skrivet. Han hade ju en motivation till det också. Han menar ju på att Buzz är för Facebook vad Facebook var för MySpace, alltså den som tar över och blir den stora mainstream-tjänsten. Jag tror nog att vi kommer att se att Twitter, alltså i ärlighetens namn, Twitter är inte speciellt väl lämpat för konversation, så att Twitter kommer nog att vara en infrastruktur för den här sortens shouts som vi ser idag, alltså mycket tips och sådär. Och Facebook kommer kanske backa tillbaka lite grann igen och dra sig inåt den privata sfären på tydligare sätt, för att återigen, let's face it, Facebook är ju faktiskt ganska så instängt och ganska så gated. Man vill att saker och ting ska hända där. Och då tror jag att det kan finnas ett utrymme för det som är allting annat på webben. Alltså i anslutning till att du letar fram någonting och får fram ett bra sökresultat, så tycker du det är skitbra. Då väljer du att bassa ut det, eller du läser någonting. Alltså integrationen till Google Reader, som väldigt många av oss nyhetsnördar använder oss av, är ju ganska snygg i Buzz och välintegrerat och sådär. Så att jag tror att det kan finnas ett ganska tydligt område där Buzz relativt snart kommer att kunna få momentum. Vi ser ju en del av de här nördarna som Scoble till exempel och Jason för en delen, som verkligen gillar det. Va? Och det brukar ändå betyda att det kan bli en leverage, för de har så många i sin krets, så att säga, som hakar på det som de väljer att lyfta fram.
Men är det ändå inte...
Det är väl, vad ska man säga, det som Friendfeed aldrig riktigt lyckades bli, va? Den här öppna konversationen. Det tror jag nog att Buzz faktiskt kommer att kunna ta en roll i.
Jag tänker annars att just Facebook har ju den här stora, enorma bredden. Men om man tittar på Buzz, de flesta av mina vänner som inte är intresserade av webb, de har inte ens Gmail, de har fortfarande Hotmail. Så frågade, hur ska du upptäcka Buzz då? Att Facebook har ju den förmånen att de har en så bred användarbas, så när de lanserar någonting så kan det bli globalt mainstream inom på några veckor.
Men ingen hade Facebook från början, utan det är en användarbas som de har byggt upp. Jag tror nog att Google ser framför sig att man ska kunna dra synergier från olika håll här. För jag menar, om du tittar på hur bra det har gått för Chrome att ta utrymme på marknaden på väldigt kort tid, som ändå är ganska komplext och kräver att du faktiskt ska installera en ny webbläsare och så vidare, så tror jag att vi ska inte underskatta kraften i när Google trycker på knappen och säger att det här är en bra sak.
Vi ska gå vidare till dagens andra ämne. Apple har lanserat iPad. Det var väl ingen som kunde undvika att märka det. Och i USA så har det funnits ett tag, men det har varit ganska tyst på den svenska marknaden tills plötsligt i veckan två förlag lanserar varsin läsplatta samma dag. Norstedts förlag säljer Cybook tillsammans med Bokus, och Bonnierförlagen och Adlibris lanserar sin Letto. Och Erik Liberg, som är marknadsdirektör, har sagt till DN att han hoppas att Cybook ska bli en folkläsplatta. Och tittar man på hemsidan på Adlibris, jag kan inte prata idag. Och tittar man på hemsidan på Adlibris så kan man säga att Letto faktiskt redan är slutsåld. Då är frågan, vad tror panelen? Är det här ett breakthrough för läsplattan i Sverige?
Jag säger lycka till.
Ja, utveckla det, Anders.
Nej, alltså att det är väl snarare ett tecken på att vi går åt det hållet. Jag tror absolut, jag tror inte man gör en folkläsplatta just nu. Det tror jag det är en helt omöjlighet att göra en folkläsplatta. Om man inte med folklighet menar Apple.
Okej, men läsplattan då? Finns det en framtid för den?
Ja, det gör det, men jag tror inte den riktigt ser ut som på det sättet som förlagen tror. Jag tror väldigt starkt fortfarande att den bokläsarkulturen som vi har idag är knutet till en pappersbok. Och ska vi få en annan sorts bokläsarkultur så får vi faktiskt också en annan sorts kultur. Och då kan man liksom inte komma, jag tror inte att man kan komma med en digital version av en bok och få folk att switcha, för det finns liksom väldigt få argument varför de ska göra det. Däremot så kan man komma med en helt ny kultur och få dem att läsa böcker i den, vilket då iPad skulle vara ett exempel på, om ni hänger med hur jag resonerar.
Menar du då en slags kultur kring det här med couch computing, att man använder vissa typer av device i vissa situationer, eller?
Ja, jag tycker snarare vad iPaden gör är snarare att ta in boken i ett liksom internetkultur. Snarare än att bara förvandla boken till en digital sak och säga att du kan fylla den här med hur många som helst. Skillnaden tror jag är att vem ska köpa en Letto? Jo, det är den vanliga bokläsaren. Och den vanliga bokläsaren tror jag inte kommer göra det valet. För den vanliga bokläsaren åker inte till Grekland så jäkla ofta att man tycker det är värt att slippa bära på alla de här böckerna. Och tycker dessutom om att gå i Pocket Shop och titta på böckerna man ska köpa på resan. Så att det finns många hinder på vägen som är rent kulturella, tror jag, för att det ska kunna bli en folkläsplatta.
Vad säger du, Jocke?
Jag tycker Anders uttryckte det så bra i någon tidig test här av Kindle, där han avslutade med att det finns så förtvivlat lite att tycka om. Och det är ju så med de där, alltså jag tror faktiskt att både Anders och jag är nog bland de som har försökt läsa flest böcker på de här jävla läsplattorna, och det är ju vansinnigt plågsamt. Alltså det är inte en trevlig upplevelse den är där.
Men säljer inte Kindle?
De säger ju det, men de säger andra sidan att de har sålt slut på Cybooken också. Om det var lätt om de hade sålt slut, för det beror lite grann på hur många man levererar.
Det var lätt om, precis. 50
jag flög ju hem ifrån USA för ett tag sedan och hade en kvinna bredvid mig som började med att plocka fram sin Kindle. Hon läste två sidor och sen stoppade hon undan den igen och satt och tittade på film istället. Alltså, det finns nog väldigt mycket nyhetens behag runt det här. Och som sagt, jag lovar, jag har försökt, men den växer inte på dig, utan snarare tvärtom. Den växer ifrån dig. Va? Så att, det är nog lätt att man går på sales pitchen och så väljer man att köpa den, och sen upptäcker man att nej, men det var ju faktiskt inte så bra.
Vad tror du om Apples iPad då, Jocke?
Jag tror den är alldeles utmärkt egentligen. Jag har ju köpt Kevin Kellys vision om den här One Machine. Liksom allting händer i den här stora internetmaskinen. Och det vi vill ha, det är ett fönster till One Machine. Vi vill ha ett litet fönster som passar i fickan. Och sen vill vi ha ett stort fönster som vi har när vi sitter och jobbar, om det är en laptop eller en stationär dator. Och sen kanske vi vill ha ett mitt emellanfönster, alltså den här couch-computern liksom, som du har instucken i sidan på soffan och plockar fram när du sitter där. Och liksom, du behöver inte använda den lilla skärmen i iPhonen, men du har definitivt inte ett behov av en stor skärm och tangentbord där du kan sitta och skriva. Så att det är liksom någonstans mentalt så handlar det om att vad vi vill göra är att vi vill ha ett fönster in i One Machine. Vi vill att det fönstret ska vara så bra som möjligt naturligtvis. Men vi vill inte att det ska fungera på speciellt olika sätt om det är ett litet fönster eller ett stort fönster, utan det är samma mekanism liksom.
Men det lämnar ju fortfarande lite frågan öppen vad som händer med digitaliseringen av läsning och digitalisering av böcker. För iPad har ju så många andra otroliga förutsättningar som spelplattform till exempel.
Men det behöver ju inte betyda att du inte väljer att läsa i den. Jag menar, det första Kindle gjorde, det var ju att de köpte Stanza, som är en alldeles utmärkt iPhone-applikation för läsning. Jag tror att man har insett att det är inte läsplattan som vinner, utan det är den andra enheten, och då försöker man röra sig in mot det så snart som möjligt.
Men det verkar finnas två, jag är på din sida Jocke, men det verkar finnas två läger där det andra läget säger, ja men det är så skönt att du i Kindle eller i läsplattan bara kan läsa, du blir inte störd av massa pling, inga mejl och inget fel. Facebookande och inget surfande.
Men är inte det extremt teoretiskt resonemang? Jag menar, jag har försökt. För min del funkar det absolut inte. Jag vet inte hur många böcker de har läst i Kindlen som säger det.
Men det är också ett resonemang också för en generation som inte har uppvuxna med den här simultankonsumtionen av medier. För unga människor så vill man ju ha det. Det är ju en fördel att säga pling hela tiden. Man vill ju ha det så, man vill ju missa någonting.
Ja, men jag är inte säker på det rätta, alltså, Kristin. Jag tror nog att det kommer växa fram lite olika sorters läsande. Och problemet med de här e-böckerna är att de inte, och läsplattorna, det är att de inte ger möjlighet till en annan sorts läsande. Det är samma läsande, bara det att det är lite sämre. Det är som Jocke varit inne på, alltså, det är samma läsande, bara det att det är inte roligt att hålla i den där saken. Och vad vi behöver egentligen är framväxten av en ny sorts läsande där vi kanske kan läsa simultant med andra, eller texterna kan vara helt upptaggade, eller alltså, man kan göra någonting med möjligheterna med att det faktiskt är digitaliserat. Och det tror jag är läsplattans stora problem, det är att det är samma gamla läsande i ett format där vi faktiskt läser texter lite annorlunda, för det tror jag också att vi gör. Alltså vi tar en bok och sen så läser vi den som på en datorskärm, den här som Niklas Carr varit inne på att vi skummar. Och varför blir det inte roligt då? Jo, därför att då ger vi aldrig boken den chansen som den förtjänar, som den kanske får om vi läser den i pappersform, för då kanske våra ögon rör sig faktiskt annorlunda över en papperssida, tror jag.
Någonting som jag reagerade på, jag vet inte om ni reagerade på det, men vad det gäller då Norstedts läsplatta så erbjöd man då de första 100 kunderna, eller vad det var, att man fick 7 stycken e-böcker på köpet. Men man fick inte välja dem själv, vilka titlar det var, utan det var ett färdigt paket med bland annat, tror jag var Bodströms deckare.
Ja, jag vet inte om det främjar läsningen.
Nej, men man tänker att om man vill så att säga på ett pedagogiskt sätt lära en konsument ett nytt form av beteende. För visst, Anders, om du säger att det är taskig läsning på det här, men man tänker en poäng i alla fall att man kan välja bok. Det är det som är flexibiliteten, det kanske är det som är USPen här. Jag kan ta in 10 olika titlar.
Eller så kan det faktiskt, har du tänkt till riktigt väl, så har du ju valt den typen av författare som skriver på det sättet som man läser. Och där tror jag Dan Brown är den typiska exemplet, liksom att man har det händer inte, liksom, det är inget speciellt mycket, men var i slut så har man en cliffhanger som är viktig att förstå. Och det är perfekt för ett skummande läsande att man skummar, det var en blond kille som var mördaren. Skummar, det var någonting med en kod. Skummar. Det är möjligt att vår förre justitieminister skriver på det sättet också. Kanske till och med troligt.
Vi borde gå vidare, men det är en fråga som jag är lite nyfiken på också, eftersom ni har provat flera olika läsplattor. det här då i ink eller en vanlig bakbelyst skärm? Jocke, du tror inte på ink överhuvudtaget, vet jag. Är det bakbelysta skärmar som är framtiden eller vad väntar vi på?
Ja, om inte e-ink blir så snabbt så att du faktiskt kan titta på video och kan använda den som det här fönstret.
Men där är vi inte riktigt än.
Nej, där är vi verkligen inte riktigt än. Alltså, det finns ju en del initiativ i den riktningen. Jag bloggade precis som en platta i morse här som jag tipsade om. Men jag är skeptisk. Och jag tror återigen att de som säger att det är en sån fantastisk läsupplevelse, de är nog fortfarande ganska teoretiska. Jag hörde om en hög Bonnier-direktör som var ute och lanserade Letto här nu i veckan på Bonnier-företagen. Och han kunde inte ens starta Lettum. Så att, han har nog inte läst så många böcker i den. Om vi säger.
Aj då.
Ja.
Mm.
Vi går vidare.
Det är inte första gången det hände, men debatten blossade upp igen kring att ha sociala medier på jobbet. Eller som man sa i Studio 1, vad får man ha i datorskärmen på jobbet? Anders Mille, du var med i P1. Vad var det som du pratade om egentligen?
Ja, vad var det vi pratade om? Det var så, man säger så, jag vill gärna inte vara med om det blir en sån här polariserad debatt så att jag står på ena hörnet och står någon annan som tycker precis mitt emot på andra. Nej då, det är ingen risk att det blir så, säger de. En timme senare så står man i ena hörnet också samtidigt. Vi pratade om vad man får ha i datorskärmen på jobbet. Vi pratade om Facebook och den här Facebook-diskussionen. Alltså, är det bra eller dåligt om man får använda Facebook i jobbet?
Och det är ganska uppenbart vilken ringhörna du står, Anders. Men du har bloggat sen på Svenska Dagbladet om då argument för att ha Facebook på jobbet. Jag sa att du har fått massa kommentarer, nästan 50 stycken. Vad får du för reaktioner på det här?
Nej, men alltså, jag tror att det fortfarande faktiskt för väldigt många människor vilar någon slags moralfråga, alltså arbetsmoralfråga som är knuten till datorn på jobbet. Det är så att det kommer in någonting på en arbetsplats som är främmande och den här datorn, den är full med förströelser och förlustelser som människor då ägnar sig åt istället för att arbeta. Och antagligen finns det en massa exempel på detta på arbetsplatserna runt om i Sverige, men det gör att upplever jag faktiskt att folk fortfarande är ganska, det är inte så självklart för människor, även de som använder Facebook, att det här faktiskt kan vara någonting som är bra och som gör jobbet effektivare.
Jag fattar det som att man nästan blir lite provocerad när du säger att det kan vara bra att ha Facebook på jobbet. Om man tittar på MTG-chefen som du var i diskussion med där på P1.
Ja, och alltså det så tror jag det finns de som inte som eller rätt stor grupp då som på chefsnivå som faktiskt inte begriper riktigt vad nyttan ska vara. Men sen så tror jag också att det finns den här gamla hederliga arbetsmoralen, vi säger där datorer faktiskt inte ingår i konceptet arbete i folks föreställning.
Hur menar du då?
Att alltså tanken att du har ett nätverk som är ganska stort och att ditt nätverk har då andra nätverk och att du väldigt snabbt kan effektivisera ditt arbete och komma i kontakt med massor människor som du behöver för att göra ett ännu bättre jobb. Tanken att Facebook är svaret på det är inte givet för människor. För att då säger de att jaha, men sitter du bredvid det där så kommer du bli fast i 8 timmar och kommer inte jobba någonting. Då får vi andra slita väldigt mycket.
Men Jocke, du har varit i TV4s morgonsoffa. Är det 2 gånger?
Ja.
Tror jag, och pratat om detta. Och du fick sällskap av Sats personalchef som har förbjudit Facebook. Men jag läste också på din blogg att du tycker inte riktigt att hela storyn där kom fram till varför man hade ett förbud. Kan du berätta lite mer om det?
Jag var ju så fascinerad för att Lena Nordin, som hon heter, personalchefen, hon berättade ju att de har överhuvudtaget, liksom sen Facebook blev en fråga, så har man inte tillåtit de anställda av Facebook. De måste ju till och med stänga av sina mobiltelefoner, de får inte smyg Facebooka. Så jag var tvungen att liksom fråga, men varför? Och hennes story då, det var ju att en gång i tiden så hade dataavdelningen satt sig ner och tittat på vilka sajter folk besökte.
Man ska aldrig låta dataavdelningen ta sådana här beslut.
Nej, alltså vitrockar och foliehattar ska hålla så långt ifrån sånt här som det överhuvudtaget är möjligt. Men de hade i alla fall konstaterat att det var en dating-site som var välbesökt och att de som besökte den mest var personalen inne i barnpassningen. Och lösningen på det här problemet då, att man har personal i barnpassningen som inte tycker om att ägna sig åt barnen där på plats, utan istället är inne på en dating-site. Det var alltså att stänga av dating-sajten. Och jag tycker det är så oerhört konstigt tänkt. Men det är i alla fall deras resonemang.
Och sen när Facebook dök upp då blev det Facebook?
Ja, alltså de har ju spärrat för allt. Alltså personalen på Sats får ju inte lov att surfa överhuvudtaget. De får inte lov att befatta sig med internet på sin arbetstid.
Men det verkar så otroligt konstigt att Sats, som verkligen skulle kunna dra nytta av att alla anställda syntes på Facebook och andra platser och berättade om sitt jobb och att man kan träna och bli hälsosam och frisk och allt och det.
Visst, alltså det... Alltså den debatten landar ofta så snett, för att det man får tillbaka då som någon slags Facebook-förespråkare som man blir i den här polariserade debatten, det är att ja, men det är väl ingen demokratisk rättighet att ha Facebook på arbetsplatsen. Och det är ju klart att det inte är en demokratisk rättighet. Däremot, precis som du är inne på, så tycker jag det är fullständigt hjärndött av en arbetsgivare som Sats att inte dra nytta av att man har 4 500 anställda som är mitt i den målgruppen, alltså som rör sig på Facebook. Deras typiska medlem på Sats är liksom 33 år i snitt och 70% är kvinnor och vad det nu är. Alltså de har ju en Facebook-population som är helt omistlig, och så väljer man att bara tacka nej till den. Så att jag blir inte upprörd för att Sats väljer att spärra det här ur något slags demokratiskt rättighetsperspektiv, utan jag blir upprörd ur ett rent marknadsekonomiskt kapitalistiskt perspektiv. De är ju dumma i huvudet.
Men ett argument som jag tycker att du lyfter fram där också är ju någonting som antagligen är väldigt vanligt. Det vill säga att man ser inte på personalets beteende stort, det vill säga att man sköter inte sitt jobb om man sitter och surfar på dating-sajter när man ska passa barn istället och ta en diskussion kring det, utan man ser datorn och internet som den som förstör allt.
Precis, man försöker bara hindra symptomet. Man går inte alls till botten med själva problemet. Och det är en sak som är oerhört märklig i det här tankesättet. En annan sak är att man skiljer på kundkontakten fysiskt på plats på Sats och kundkontakten ute på internet, som om det verkligen var 2 skilda saker. Så att det är mycket som är märkligt i de här resonemangen.
Anders, en tanke som slog mig efter du var med där i Studio 1 och pratade med MTG-chefen, och han satt och läste högt om det han då tyckte var väldigt ointressanta statusuppdateringar från Vendex på frukost och så. Och du gjorde en snabb sökning på vad som sades om MTGs produktioner och fick då massa intressanta träffar. Och då blev han lite tyst. Men det slog mig att det verkar vara väldigt låg kunskap om vad Facebook är vid sidan av statusuppdateringar och newsfeed. Det vill säga att man känner inte till det här med pages, med grupper, med olika marknadsföringsinitiativ.
Nej, och framförallt så är det som att om det här var någon slags datorspel som inte är verkligt, så när en väldigt hög chef sitter och läser vad hans vänner skriver och säger, titta här, sån trams det de skriver, så läser han upp vad sina polare har sagt. Och då tar det som exempel på varför Facebook är idioti, liksom. Då stackars polare.
Ja. Det är eller skaffa liksom mer intressanta vänner så du får lite nytt på Facebook.
Det är liksom förhållningssättet lite grann som man har till det här, att det är ingenting som är på verkligt, det är inget som är på riktigt eller som kan ge mig någonting i det verkliga livet, liksom.
Nej, men jag tyckte du sa en så bra sak också där i P1-intervjun att i princip var fortbildning att ha sina anställda på Facebook. Det gav företaget en kompetens som man kanske inte hade idag, men som man kommer att behöva i framtiden. Det är ett utmärkt argument för att tillåta Facebook och andra sociala medier.
Ja, men det är liksom uppenbart att våra nyhetsfilter blir ju våra vänner. Oavsett om det är Buzz eller om det är Facebook eller Twitter eller nästa som vi inte känner till, så blir ju våra vänner inblandade i att filtrera nyheterna för. Så stänger man då av folk från flödet, så betyder det också att du kommer inte få några nyheter under den här dagen som är relevanta för just dig. Och det är ju inte så bra strategi för ett företag, tycker jag.
Jocke, du konsultar ju en del. Pratar du om, alltså får du ju hör för när du säger att Facebook kan faktiskt vara en bra kanal för att ha kontakt med kunder och jobba med marknadsföring?
Ja, absolut. Och det är lite grann som Anders är inne på det. Som det han gjorde i studiet, det är världens enklaste sak att visa på vad som händer där ute. Det är bara en enkel sökning. Så har du ju belyst att folk pratar om dig där ute, att ditt företag är en issue. Och väljer du inte att delta i den debatten, så det enda som händer är att du står utanför den. Det är det enda du kan vara absolut säker på. Så det är väldigt enkelt att någonstans att visa på potentialen. Va? Sen får man ju naturligtvis ha respekt för att det ser olika ut i olika verkligheter, att olika företag och organisationer kan ha olika nytta av det här. Men att man med magkänsla och baserat på gamla meriter tycker att det här måste vi stänga av, det är fullständigt vansinnigt. Och det inser de flesta. Jag har faktiskt inga större problem att få dem att aktivera sig. Och det blir en väldigt god spiral av det också, för det är ju lite grann så att ju mer du lär dig om det här och ju mer du använder det, ju mer du lever det, ju tydligare blir det för dig vilken nytta du har.
All right, vi går vidare. Vi har väl predikat för kören här nu ett tag om Facebook på jobbet. Har ni testat Peter Sundes, eller har ni sett Peter Sundes, Pirate Bay, Peter Sundes, alltså nya projekt Flatter, mikrobetalningar för nätet?
Ja, oh ja. Jag kör det på sajten, jag är jätteledsen. Jag har bara blivit flatterad 6 gånger mot Nicke Lindqvists 15, så att jag känner mig som en underdog här i sammanhanget.
Men då får du förklara hur det fungerar.
Alltså det är en rikstjänst. Poängen är att du ska betala in en fast summa pengar varje månad, och sen efterhand som du tomtar runt på nätet och ser saker och ting som du tycker är bra, så väljer du att flattra dem ungefär som du diggar dem eller pushar dem. Och sen görs det en månadsavstämning då, när man tittar på de sajterna som är anslutna till Flatter, hur mycket pengar totalt sett ska de få då, baserat på hur många gånger de har blivit flattrade, och så sker den utbetalning. Det är den enkla mekaniken bakom.
För det är väl så då att jag stoppar in ett antal pengar, om det är $5 eller $10.
Eller du väljer kanske, själv.
Ja, jag väljer själv. Mm. Och sen fördelas det då efter alla de sajterna jag har flattrat på.
Precis.
Så man vet inte i förväg riktigt hur mycket man får, utan det görs en avstämning.
Nej, precis. Om du bara flattrar mig hela månaden, tack så mycket, så får jag alla dina pengar.
Men du har också testat de här, några av de amerikanska förlagarna, Contenture och Tipjoy. Mm. Hur gick det då?
Jag skrev en bloggpost efter att ha testat Contenture en månad eller vad det nu var, när jag konstaterade att jag hade sämre konvertering än vad Aftonbladet Plus hade. Det kändes ju lite lätt deprimerande. Alltså, Contenture hade ungefär samma upplägg som Flatter hade, alltså att du betalar in en fast summa varje månad, och sen baserat på ditt surfande, utan att du behöver klicka på någon knapp, alltså, utan bara baserat på din besöksstatistik, så skulle de pengarna fördelas ut bland sajterna. Så att den bästa dagen jag hade, den 31 maj, så hade jag 8 besökare på sajten som var anslutna till Contenture, och då fördelat på, det blev ju en väldig utspädningseffekt. Så att de har stängt ner. Tipjoy var väl en tjänst som låg ännu närmare Flatter egentligen, där du bara kunde twittra ut, alltså du puttade in pengar och sen kunde du twittra ut att jag tycker att Anders Mildner ska ha en dollar liksom, och sen så skötte då Tipjoy den här utbetalningen i bakgrunden ifrån ditt konto. Alla de här tjänsterna, både Contenture och Tipjoy och de andra 50 som finns, har ju tyvärr gått i putten, alltså, för att det är för svårt att bygga volymer i det.
Och det har inte gått så lång tid, eller Contenture lanserades ju som sagt i maj förra året, 2009, och redan, vet någon när det gick i putten?
Ja, det kan vi se på TechCrunch om inte annat, för de listar ju när de går över i Deadpool. Men det var väl 6 månader kanske de höll på eller något. Likadant Tipjoy, de höll väl ut kanske lite längre, 10-12 månader. Men inför nästa finansieringsrunda så satte man sig ner och tittade på det och konstaterade att som en fristående tjänst så är det jättesvårt att göra det här. Däremot var både Tipjoy och Contenture ganska övertygade om att om till exempel Facebook hade gjort det här, eller om Twitter hade gjort det, alltså någon som redan sitter på infrastrukturen, så finns det helt andra förutsättningar för det att lyfta. Och det gör ju då naturligtvis, om man ska dra ut linjerna lite grann, att Buzz ligger ju väldigt nära till hands att bli en sån här mäklare av pengar.
Vad tror ni, Contenture, då handlar det om besök på sajten, och Peter Sundes Flatter handlar om diggningar, eller vad vi ska kalla det, Jag vet inte, vad gör man? Flatar en sajt.
Eller säger man nog inte.
Eller säger man kanske.
Flattrar.
Man flattrar, så gör man. Vilken modell jag föredrar? Något som passivt följer vad du surfar eller någonting där jag aktivt faktiskt ger dricks?
Jag tror aktivt. Alltså, ja, för att en del av poängen med att betala är ju att man känner att man gör det. På något sätt. Om man inte gör det, så då är det ju en avgift. Om det är något som passivt, och då tror jag att man tar ett steg tillbaka.
Alltså, problemet å andra sidan med den aktiva handlingen, det är ju att då konkurrerar du ju med pusha, du konkurrerar med att dela med dig på Twitter av ditt inlägg och så vidare, där du redan någonstans betalar genom din aktivitet. Så att Flattr kommer ju att hamna i en konkurrenssituation emot de andra, dela med sig tjänsterna, som jag tror kan vara en rätt så tuff utmaning för.
Ja, det har du rätt. Och framförallt så tror jag att ett problem där är kanske att man då varje månad ska liksom göra en överföring till någonting som man inte vet när man överför det. Det som jag skulle fråga er nu, är ni beredda att sätta över 200 kronor till något? Så hade ni kanske undrat, vadå? Det säger jag inte. Det får du själv ta reda på om en månad. Det är lite problematiskt. Men annars tror jag att själva att vi har det där i oss på något sätt, att han har kommit tanken tror jag leder fram till någonting som är rätt så sant, att vi vill kunna göra den sortens betalningar. Det tror jag verkligen.
Men det är väl ganska uppenbart också, om man tänker med iTunes, att där blir det väldigt lätt till exempel att köpa appar i iPhone och betala 7 spänn och så får du det. Men där känns det mer att man får mer en produkt. Det här är ju mer kopplat till innehåll. Vad tror ni om det? Alltså det är fortfarande det här innehållsproblemet som är. Ska man betala för innehåll som är som en artikel eller en blogg?
Är det som man är betalar spärren? Väl inte riktigt. Man ger, det är väl mer. Man tänker att man ger dricks. Liksom.
Men inte du betalar? Eller?
Man kan ju också tänka sig att det här får saker att växa fram. Alltså om en rad den här typen av tjänster kommer, så kan ju faktiskt nytt innehåll växa fram, för att man kanske kan då tjäna på att leverera det.
Men då är man tillbaka i den här gamla journalistiska diskussionen också. Då kanske man skriver för att bli dricksad. Alltså du aktar dig för att skriva kritiska artiklar och så vidare. Men jag tror att det största problemet är nog att du försöker bryta dig in i en aktivitet som redan finns. Alltså Flattr borde i så fall teama ihop med pusha, så att automatiskt när du pushar någonting så talar du samtidigt om att det här är berömvärt. Liksom. Så att man bryter in i en redan existerande transaktion. Då tror jag det blir mycket lättare för dig att lyfta. Så om det är nu, så blir det ett steg för mycket. Liksom.
Vi går vidare till vårt sista ämne, som är den här tunnelbaneincidenten som ägde rum häromdagen, där en bloggare och journalist passerar några civilpoliser som griper någon, är det en 15-årig kille i tunnelbanan i Stockholm, och han fotar dem, och poliserna ber honom radera bilderna i iPhonen därför att de inte vill bli fotade, och sen går han hem och bloggar om det här och återskapar bilderna, så blir det ett sjuhelvetes liv. Anders, du var på väg att skriva en bloggpost om detta, tyckte jag.
Ja, jag har redan gjort det faktiskt.
Oj.
Och det var snabbt ibland. Men det säger någonting, tycker jag, om den här kulturen vi lever i nu, när alla går omkring med kameror. Alltså tidigare har vi ju sett det här i diktaturer då, som ett hot. Vi såg det i Burma till exempel, och andra typer av där medborgarna hotar makten genom att faktiskt ta bilder på vad som försiggår. Och vi går ju lite grann mot läget där ingenting är oskildrat, där allting faktiskt kommer att kunna fastna på bild, och antagligen också göra det, eftersom vi tar så förtvivlat mycket bilder hela tiden. Och då händer någonting med maktbalansen i samhället, där den lilla medborgaren inte blir så liten längre om man har en kameramobil i fickan. Och det tycker jag är, det är inte helt oproblematiskt, men det är väldigt intressant samhällelig utveckling.
Alltså den problematiken som Anders belyser, den blir ju så oerhört tydlig när den här affären leder fram till att polisen anmäler Jesper för brott emot PUL. Alltså det är ju ett sånt flagrant maktmissbruk på så många plan så att man vet ju inte vad man ska bli mest upprörd över egentligen. Men jag väljer nog att nästan vara mest upprörd över den här finalen nu från polisens sida med en PUL-anmälning. Det känns helt bisarrt alltså. Det är ju verkligen, verkligen inte det som PUL kom till för. Alltså att skydda poliser som bär sig illa åt ner i tunnelbanan. Det, alltså det behöver man inte ens läsa lagen för att förstå att det var inte det den var avsedd för. Så att, alltså jag hoppas ju att åklagarmyndigheten bara någonstans liksom ger de här poliserna tidernas bakläxa och att det åtminstone kan leda till en diskussion om PUL också. Men den stora frågan det Anders tar upp är jätteintressant och det ser vi på så många plan. Det handlar ju inte bara om att du har en mobiltelefon i fickan och kan fotografera och dokumentera, utan det handlar ju om rätten till en egen röst. Alltså i den lilla skalan, jag tyckte jag blev felciterad eller klumpet citerad i en artikel i Dagens Nyheter och skriver en bloggpost om det, och genast så har jag liksom haft möjlighet att ge min egen version istället, ungefär som Carl Bildt gjorde när han blev misshandlad i ett nyhetsreportage, eller ja, felklippt. Alltså på så många plan här nu så har vi möjlighet att föra fram vår egen version, och det hjälper till att bygga det här kollektiva samvetet som jag är så förtjust i just nu. Alltså där bloggosfären och varenda liten mobilkamera liksom någonstans bidrar till att sätta sökarljus på de frågor som folk faktiskt väljer att tycka är viktiga. Det är oerhört vackert ur ett demokratiskt perspektiv.
Jag håller med dig där, Jocke, också. Det är en väldigt intressant reaktion från polisens sida, särskilt om man säger tidigare incidenter när det då handlar om då ett gripande eller så har ju polisen alltid kunnat ge sin version och man har inte haft så mycket annat att gå på. Men nu kommer det fler och fler den här typen av fall. Och i det här fallet så var det ju så att Jesper Nilsson var ju väl påläst om sina rättigheter. Han visste att det var offentlig plats, han visste att det var okej att fota. Och när man ser på de här videosarna och läser sammandraget så verkar det som att han kunde mer om vad som gällde än poliserna på plats. Och ändå väljer man att ta den här vägen. Kan det vara något tecken på lite desperation från polisens sida? Lite förnekelse att det här, vi låtsas inte om att det här finns och ligger ute och alla kan titta på det, utan vi kör vår linje.
Jag tror inte att de är medvetna om det som har drabbat dem ännu.
Du tror inte att de är medvetna, Anders?
Nej, inte om. Alltså, det som har hänt nu med efter hans inlägg, om man ser mängden kommentarer och folks reaktioner på det. Jag tror inte polisen är medveten om kraften i den allmänhet som diskuterar det här just nu.
De kanske inte får Facebooka på jobbet.
Nej, precis. Det finns en koppling till den tidigare diskussionen. Är du ignorant så kommer du undan med ganska mycket under begränsad period. Säg inte vad det är som händer helt enkelt. Så att arbetsgivaren som stänger av Facebook är nog ungefär som de här poliserna som inte ser vad som händer ute i en verklighet som de inte håller för verklig.
Då säger vi tack för att ni har lyssnat på What's Next idag. Jag heter Kristin Heinonen.
Och jag är Thomas Wenström.
Och vi ska avrunda på sedvanligt sätt och fråga då Anders Milder, var hittar man dig på nätet?
Ja du, det gör man på massa olika ställen. På Svenska Dagbladet där jag bloggar.
Svenska Dagbladet och Jocke Jardenberg, var hittar man dig på nätet?
På jardenberg.se och mindpark.se.
Och vi finns som vanligt på whatsnext.se. Ha det bra och vi hörs.
Vi hörs, hej.
Hej.